Podplay.
Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Känns ju nästan fel att du och jag sitter på vinets dag här med en kaffe.
Jo, men idag får vi komma ihåg att vi poddar förmiddag.
Ja.
Och då är det ju så att det är inte för sent än.
Nej, nej, du menar så, ja.
Ja.
Ja, vad skönt. Det var tryggt.
Jag tänker att kaffe är väl lämpligt att börja med.
Mm. Mm.
Men vi har väl våran plan för kvällen med ett gott glas.
Det tycker jag. Jag kommer definitivt se till att jag får tid med
det. Har du hört att Melod äntligen efter så många år av elände och skit de har fått den druvan till att den börjar liksom nu... börja liksom bli så att den nu ska bli poppis igen.
Ja, men om man någonsin tvekar över medias påverkan på samhället, då kan man ju titta på det då. Att det kommer en film.
Just det,
som inte är en dokumentär, utan som alltså är en spelfilm. Där de pratar med ner Melod. Och det bet så bra, så att det liksom gick inte att sälja vinet sen.
Nej, men precis. Och det var ju en film som heter Sideways. Mm. Som för övrigt tycker jag är en riktigt, riktigt bra film. Där en av mina...
Ganska nedtonad liksom. Ja. Det är ju ingen actionrulle.
Nej, det kan man säga. Och där de, ja, framförallt en av huvudkaraktärerna då, spyr galla över Melodvinet. Mm. Och vi har hört att de som hade Melod, så de fick ju i princip lägga ner efter den här filmen.
Det var ingen som vågade beställa det på restaurang.
Nej, det var pinsamt och sådär. Så att nu är det på väg upp. Så det kanske blir ett glas, kanske inte bara Melod, för det är inte min grej faktiskt. Det måste jag säga.
Ja.
Men man kan göra tillsammans med en annan, en syradry eller någonting.
Ja.
Det finns ju så att... Här sitter jag och låter som jag vore en expert på vin, men det är jag ju inte.
Om man räknar i liter, så då är du ju ganska expert.
Ja, då är jag.
Ja.
Men, det var många
men din son är ju riktig, han är ju en viktig vinnör.
Han är jättebra, och jag kan slå ett slag faktiskt, för han har ett konto som heter Vinisterna på Instagram.
Mm.
Så att alla ni som lyssnar på det här, gå jättegärna in på Vinisterna.
Ja.
Och,
om ni är någon typ av vinintresse.
Ja, men, så här, bara, ja, men det skulle vara jättekul. Han skulle bli jätteglad om det plötsligt händer någonting på hans vinkonto.
Och du skulle bli glad och kan säga, vet du vad? Det var min förtjänst.
Nej, det kommer jag aldrig säga. Nej, jag behöver inte.
Nej, okej. Okay. Vi är ju ingen vinpodd då, å andra sidan. Då får man gå till Vinisterna, utan vi är ju en ekonomipodd.
Ja, man får gå till Instagram.
Ja, okej.
Det är ingen podd.
Nej, men jag försökte bara...
Ja, jag vet, du försökte göra en bra övergång, men du lyckades sådär.
Det här flög, för fan, vad det var trögt.
Ja, men nu då, ska du ta och presentera vår eminenta gäst? För de här gästerna, det är som att det skulle vara något speciellt. Ja, det är speciellt.
Ja, alltid.
Det här är alltså en gästernas gäst, nämligen en lyssnare som
då är man alltid VIP hos oss.
Då är man VIP.
Ja,
och det är så otroligt kul. Men som jag nu babblar så drar jag...
Vi ger henne en applåd, Karin Schön! Hur är läget?
Det är bra, tack.
Ja,
du... Hur är det själv? Du är ju födelsedagsbarn idag.
Så är det. Försöker bli mörka här. Men det...
Jag förstod det.
Men eftersom vi spelar in det nu.
Ja, det är korrekt.
Jag har ingen annan till, för man kan spela in det nu. Det är som en metafor för livet. Men vi sänder det här om några veckor. Och då kommer folk känna såhär, ja, sen trodde jag visste när han fyllde år. Men
då är du ännu äldre då.
Ja, eventuellt. Mm. Om jag fortfarande lever. Mm. Vi får se. Man får ta varje dag.
Det är okej att Caroline och jag släpper det här avsnittet. Även om du skulle ha trillat av pinn, så att säga.
Det förväntar jag mig. Jag förutsätter att i Storkyrkan så spelar man den i högtalarna. Och har någon typ av vaka.
Gud, du har storhetsvansinne. Ni
får göra vad jag vill, vad ni vill faktiskt.
Här ska ni föra den värsta starten av storhetsvansinne. Och där får du ta, Charlie. Alltså, jag har kramat om dig idag.
Ja, verkligen.
Jag har sjungit för dig.
Det har du faktiskt.
Jag har också berättat hur mycket jag tycker om dig.
Ja, det har du.
Ja. Så därför kan jag få ge en liten sväng här.
Ja,
men vi har varit ute och rest en del tillsammans. Mm. Och vid ett tillfälle i alla fall så skulle vi åka inrikes upp till Umeå. När vi spelade in Plus, som gick på SVT. Och då visade det sig att då var Maud Olofsson partiledare för Centerpartiet.
Ja.
Och då kom hon gående och klev på samma flyg som oss.
Ja.
Vilket jag tänkte
och
så här,
Anders Borg.
Och då tänkte jag bara så här, aha, det där var Maud Olofsson. Då, när vi sätter oss bredvid varandra i flygstolen, då säger han så här, skulle vi krascha nu så är det inte vi som kommer få rubriken att det var vi som dog.
Ja, det var ytterligare då ett understrykare där med storhetsvansinne.
Ja.
Så då sa jag så här, skulle det vara bättre menar du att vi störtade och de inte var ombord? Ja, för de hade ju för sig varit bättre. Men jag vet inte vilken typ.
Ja, apropå, nu är du inne på detta så ska vi ha klart detta. Jag har liksom känt mig jagad genom livet, och det tror jag från när jag var mobbad, när jag gick i skolan och sådana saker, att jag ska göra ett avtryck, att jag ska göra skillnad, att liksom mitt liv inte ska bara passera och sen när det är slut så har jag inte gjort någon nytta. Göra skillnad har varit liksom en, och det tror jag så här, det kanske är jävligt pretentiöst att säga, men det kanske hör ungdomen till att man tänker att man ska förändra världen i någon form. Och därför har det blivit så här tv-serier, blivit böcker, och det har blivit, jag har stått på scen jättemycket för att jag vill verkligen hjälpa människor och få det bättre. Nu när jag börjar närma mig 50 så inser jag att det finns ju x antal miljoner år när jag inte har funnits, och sen finns det en pytteliten stund när jag finns, och sen kommer det vara miljontals år när jag inte finns. Det är ganska naivt att tro att just den där lilla korta fisen i rymden ska ha någon typ av påverkan på världen. Så det håller jag på att lägga ner.
Men
göra
på världen är ju en sak. Men då, nu låter det här otroligt lismande. Men du, ja, men du får den då som en present av mig på din 49-årsdag.
Tack.
Att du har gjort ett avtryck. För att du och din kära vän har gjort en väldig livsförändring för mig.
Mm.
Nu vill jag vrida all fokus till mig själv som du hör.
Ja, det är klart.
Nej, men på riktigt så har ni liksom, ni har varit med och förändrat hela min inställning till livet och pengar.
Mm.
Wow, vad roligt.
Det är lite därför du är här.
Det är lite därför jag är här. Om vi släpper dig lite grann.
Vad skönt att någon annan kan göra. Du, det är alltid ditt jobb, Mattias, att göra den där Petra-övergången. Ja. Liksom. Apropå det.
Men jag kände att annars kommer sitta här och prata om dig hela dagen.
Ja, men det klipper vi ändå bort.
Ja, okay, ja.
Men Caroline, berätta då.
Berätta om dig själv.
Hur kommer du säga, ja, men så här, vem är du till att börja med om vi säger så?
Jag skulle gärna vilja gå under namnet Caroline Mean Machine. Jag har alltid haft en dröm av att vara bli en stor MMA-stjärna. Mm. Jag, liksom, jag har skaffat mig mitt stage name, jag har en ingångslåt på tal om storhetsvansinne.
Vilken låt är det då? Eller är det
hemligt? Ja, det vet jag inte. This is why I'm hot heter den.
Jag kan inte.
Jag kan spela den för dig sen.
Ja, vi får se om vi vågar smyga på några sekunder.
Vi kan avsluta på det med några sekunder. Men man har med rättigheter att göra. Några sekunder vågar vi.
Och då för att gå in på en annan sak som också har varit väldigt avgörande för mig är en av era gäster, David J.P. Phillips.
Mm.
Så den låten är ju väldigt testosteronhöjande och adrenalinhöjande.
Mm.
Så därför tänkte jag att jag skulle ha den som ingångslåt.
Just det.
Nu är jag ju av den höga åldern 45 år, så det kommer ju inte bli av.
Mm.
Men den drömmen har väl också att göra med det här att jag är lite filterlös och ganska lite annorlunda än gemene man, eftersom att jag har ADHD.
Mm.
Och när jag då har lyssnat på er och jag fick min ADHD-diagnos för ungefär 1,5 år sedan, och i samband med det, eller i samtid med det, så gick jag in i väggen ordentligt. Och då var det liksom en förändring i livet, liksom, för att då var jag tvungen att stanna upp och tänka och inte bara rusa på. Så ja, i och med det så har liksom mycket ändrats. Och då kom tankarna på ekonomi och hur enormt stressande det är.
Jag tänker att ADHD också så här, dels kan det visa sig olika och dels kan det sitta människor och lyssna och tänka så här, det hör man bokstäver hela tiden och så blandar man ihop dem och så vågar man inte fråga för man vill inte låta som en idiot.
Mm.
Så då tar jag det jobbet och säger så här, hur upptäckte du det och vad är det för tecken i ditt liv du ser så här? Ja, det är nog ADHD som pågår här liksom.
Ja, man vill börja med då att ADHD kan ju se väldigt olika ut för olika personer. Det är ju liksom viktigt att understryka. Och H1 då som är hyper kan ju vara både liksom fysiskt hyper och mentalt hyper. Och för mig är det ju mentalt, att min hjärna stänger ju aldrig av. Så medan jag sitter och pratar här nu så funderar jag på vad jag ska säga nästa gång. Och sen så kommer jag på saker som jag vill fråga er om. Och så jag har liksom 20 tankar i huvudet samtidigt.
Mm.
Och det är ju utmattande att hela tiden tänka på så enormt många saker. Och viktigt att understryka också är ju att bara för att man har några personlighetsdrag som kan stämma överens med en ADHD-diagnos, så betyder inte det att man har ADHD. Och jag tror att eftersom att jag fick det ganska sent i livet, vilket är väldigt vanligt för kvinnor, ofta så får man diagnosen efter man har gått in i väggen, så har det också liksom medfört, nu ska jag inte liksom använda för stora ord, men för att folk ska förstå, så är det liksom, det är förknippat med lite trauman genom livet som jag kanske inte har fattat att det har varit svårigheter och utmaningar eller liksom någonting jobbigt förrän nu sista året när jag har liksom suttit och, eller blivit tvungen att bearbetat och stoppat upp och liksom fått hjälp och olika verktyg och så vidare för att klara av livet på ett bättre sätt.
Men i vilka delar av livet känner du att ADHD har utmanat dig eller gjort det extra svårt för dig att liksom få det du vill ha eller leva som du vill leva?
Dels har jag alltid känt mig väldigt annorlunda.
Alltså menar du ändå sedan skoltiden från första början? Alltså, nu pratar vi. Men om från du tar dagis. Oss igenom dina, från 5 år till dina 45 då, bara för att, så här, om vi gör en kort resumé liksom.
Nu sitter jag ju då och tänker, hur fasiken ska jag göra en kort resumé av det här?
Ja, men
jag var väl, det har jag också förstått, det är liksom en vanlig beskrivning av kvinnor som har ADHD, det är att jag alltid har fått höra att jag är en pojkflicka.
Mm.
Och sen har jag ju gjort egna slutsatser också i samband med att jag har läst Davids bok. Jag har lyssnat på den 3 gånger tror jag, och nu sitter jag och det är som ett uppslagsverk för mig.
Mm.
Där jag ju nu har fått för mig då, på tal om storhetsvansinne, att jag måste vara något fenomen. För att jag har ju enormt mycket testosteron, har jag förstått.
Mm.
Och också, om ni som har läst boken vet ju när han förklarar den här. Han pratar om testosteron och så säger han så här att det är ju, de har gjort en studie på män och kvinnor för att se när de får testosteron på slag. Och sen så har han, då säger han så här att när man kan relatera till en huvudroll, om vi pratar om film då till exempel, man kan relatera till en huvudrollsinnehavare eller känna, jag vet inte exakt vilka ord han använder, men att man liksom känner igen sig i det eller kan liksom dra ett likhetstecken eller ja, då blir det testosteronhöjande. Och samtidigt som man säger det så tänker jag så här, ah, gudfaden. Mm. Då jäkla får jag ett testosteronpåslag.
Mm.
Och då säger han så här, och då har det visat sig att män får ett testosteronpåslag när de kollar på Don Corleone, medan kvinnor får ett lägre, alltså deras testosteronhalter sjunker när de ser den filmen.
Mm.
Och kvinnor får ett högre testosteronpåslag när de tittar på Bridget Jones dagbok, medan män får en sänkning av testosteron. Och då var det så här, okej, okay, om jag inte hade fött barn så hade jag ju trott att jag var en man då.
Mm.
För att det är ju som att förklara mig, fast fan, jag borde ju kvala in i den andra gruppen.
Men liksom. Så du kände från skolan redan att du...
Nej, men du har inte känt att du borde vara man? Eller?
Nej, det har jag inte känt.
Nej, men du frågar om det är så här, du har känt med, alltså att ditt testosteron, nu när du har svaren lite mer, att du var, som du säger, pojkflickan. Att
ja, men verkligen.
Liksom, vad ska vi säga, kanske var mer fysisk och kanske liksom tyckte att den biten var mer lik en pojke än en flicka.
Mm. Och på sådana saker.
Sen, och vad har du jobbat med sen då? Eller vad var det för utbildning? Eller har du gått något?
Ja, jag försökte mig på universitetet. Och det gick ju inte. Det begrep jag ju inte då riktigt varför. Men nu förstår jag ju verkligen varför det inte funkade för mig. Det har också alltid varit en sån här... Jag har alltid önskat att jag hade haft en ordentlig akademisk utbildning. Och kanske känt lite... Men som att det... Jag skäms inte av att jag inte har någon akademisk utbildning, men det är någonting jag verkligen önskar att jag hade haft.
Mm.
Nu är jag liksom, känner jag inte att jag är för gammal, men jag har liksom ingen lust att ändra mina levnadsvanor och börja...
Men vad blev det då när du inte gjorde universitetet?
Ja, det ena manliga branschen efter den andra, så först säkerhetsbranschen och sen bilindustrin.
Mm.
Och i båda de lägena så har det varit, jag ska inte säga att det varit extraordinärt, men det är liksom folk uppmärksammar att jag är en kvinna i en mansdominerad bransch.
Och vad gör du inom bilindustrin då?
Jag jobbar med bilförsäljning.
Mm.
Ja, så att det har varit mycket mansdominerade.
Och det här med MMA då? Även om du säger att du inte har kommit dit eller kanske kommer dit, men du tränar MMA? Eller?
Nej, alltså,
du...
jag har tränat lite olika kampsporter och är väldigt, väldigt intresserad och sitter och tittar på galor mitt i nätterna och sådana saker. Så jag tycker det är...
Och barn, sa du att du har?
Mm. Jag har en 17-årig son.
Mm.
Och det var ju en av frågorna som ni sa från början där, hur jag visste eller hur jag fick reda på att jag hade ADHD eller hur jag förstod det. Min son, det är ju direkt ärftligt. Så när min son var, kanske var 11 runda slängar, så ringde hans lärare mig och ville prata. Och sa då att hon misstänkte att han hade ADHD. Och då började det en utredning på honom. Och när vi satt och gjorde den utredningen så frågade psykologen om någon av... oss hade de här personlighetsdragen och så började hon rabbla olika grejer. Och då svarar min exman då att så här, ja, det där är Caroline, ja, där är check på den liksom. Men jag la inte så mycket vikt vid det då, utan det var så här, ja, det kanske jag har och det är ingenting som är så... Alltså det spelade inte mig så stor roll, eller jag brydde mig inte så mycket om det. Men förmodligen var det också för att det var fokus på min son då. Och som förälder så sätter man alltid liksom sitt barn först, så att det var liksom inte riktigt... läge och så här, fundera över mig själv då. Men då kom liksom tankarna, och sen vet jag inte riktigt varför, jag har lite dåligt kom ihåg vad gäller tid. Men jag började gå hos en KBT-tant, eller kvinna, av vilken anledning vet jag inte riktigt. Men det var innan jag hade min diagnos, då började hon ställa lite olika diagnoser. Vi kom inte så bra överens hon och jag, så jag slutade där. Men för att hon tyckte att jag både hade, ja, hon rabblade upp en hel hög med diagnoser. Och sen tyckte hon också att jag hade grandios personlighet, vilket ju inte är en diagnos. Men det är absolut ingen komplimang, det kan man ju säga. Så att, ja, hon tyckte väl att jag var lite, lite mycket. Och det är också sådär, när jag inte tycker om en person så, ja, har jag ganska svårt att dölja det. Nu har jag liksom blivit bättre på, nu har jag fått verktyg för att liksom passa in lite mer i mallen. Så att nu kan jag hejda mig lite mer än vad jag kunde göra förut.
Men nu har du diagnosen ett och ett halvt år tillbaka. Vad har blivit annorlunda? Hur har diagnosen hjälpt dig, eller vilket stöd är det att ha ett papper där det står liksom, så här, det här har jag? Liksom.
Ja, men det är ett jäkla stöd, för att jag har ju levt liksom på ett sätt i typ 44 år och varit på ett visst sätt, och också alltid så där lite fightat för att varför ska jag behöva liksom begränsa mig och anpassa mig och liksom, så här, jag är så här. Och innan jag liksom visste att jag hade ADHD så var det mer att jag, ja, men i mina ögon kan man ju komma in på och diskutera också liksom att folk ofta är liksom veka eller viker undan eller inte säger sanningen, inte vågar stå för det de tycker och tänker, och medans jag är väldigt svartvit på gott och ont, och gråzoner liksom finns inte för mig. Antingen så tycker jag om dig eller så tycker jag inte om dig, och antingen så tycker jag att liksom det är bara så. Jag ser liksom ingen anledning till att, frågar du mig en fråga, då vet jag nu att så här, aha, nu frågar Charlie mig en fråga. Undrar om han vill ha svaret. Eller om han vill att jag ska säga någonting som lyfter honom. Eller att jag håller med honom. Och det där har varit någonting som har varit så otroligt svårt för mig. Att liksom begripa hur folk funkar.
Alltså, det kan också vara på ett väldigt sätt befriande. För att jag kan säga så här, jag ska inte säga procent, men extremt många utav mina klienter har ADHD.
Det kan jag tänka mig.
Väldigt mycket konstnärssjälar, väldigt mycket duktiga musiker, väldigt mycket liksom så här. Och för mig är det ofta till fördelen när man har en dialog som, där jag jobbar då som agent och, eller ombud, eller vad man ska kalla det för någon. Därför att det är ganska enkelt. Det blir, för jag känner igen det här med svartvitt liksom. Och jag upplever också så här att, ja, men är vi inte överens, då kan man liksom så här, då är det antingen eller, och sen får vi komma överens om antingen eller. Ja, vi behöver inte gå massa genvägar som man annars ska hålla på och linda in och så här. Så jag vill ju säga att jag också är till fördel.
Men det där tycker jag är jättebra att du säger det. Men det finns också en, det som jag hittar på nu då, skillnad för många av de artisterna du jobbar med. De har ändå hittat sin grej. Och det är väl det liksom.
Men sen är det också att
när man är osäker på liksom så här, är jag okej, hur blir jag behandlad, folk är så här, men det är kanske lite enklare. Jag till exempel känner igen mig i nästan allt det du beskriver.
Och det har jag också tänkt liksom, på, ja, att du gör. Ja. Det ska också komma till.
Så jag kanske absolut är där också. Och jag känner dessutom igen min mamma väldigt väl, som ju är svart och vit.
Men har du varit gjort någon utredning?
Nej, därför att jag, sen jag liksom blev fri från liksom mobbingssituationen, så har jag fått ett sånt självförtroende. Och jag menar inte liksom det som bra eller dåligt, men det sättet jag är på har varit, du vet ju, du som har jobbat med mig när, länge, jag säger så här, det där funkar inte för mig. Och då är det inte som att jag behöver förklara varför det inte funkar för mig, utan det är bara, sorry liksom, men det kommer inte flyga, jag kommer inte göra det, eller det blir inte så där, eller, och andra säkert säger så här, det där kan jag ta, det passar mig jättebra. Så att jag har fått någonstans på egen, jag kan inte säga att jag har odlat det, utan jag tror att jag har fått ett jävla självförtroende. Och det tänker jag att många av dina klienter, har man klivit upp på scenen, har man gjort Melodifestivalen, släppt skivor, då kanske också lättare att sitta i mötet och säga, dig tycker jag om, dig tycker jag om, och du föreslår att det inte är med nästa gång. Har man inte riktigt hittat vad man ska jobba med, eller man jobbar liksom säkerhetsteamet på en flygplats, eller jobbar liksom, man vågar inte vara sån liksom.
Men
jag
tror så här,
känner du igen det, eller?
Ja, fast jag tror att ADHD-personer som du jobbar med till exempel, de har ju förmodligen kommit dit de har kommit för liksom tack vare att de har ADHD, alltså att de inte har de här spärrarna att inte ska väl jag, och jag vågar inte, och jag borde inte, och liksom. Jag lyssnade på er när jag åkte hit, och då hade ni en gäst, och då hörde jag lite, och då var det så tydligt i mig att jag skulle hit och prata om att jag har ADHD, där den personen liksom ber lite grann om ursäkt för sig själv, och den förmågan eller vad jag nu ska säga, den besitter inte jag. Mm. Jag kan inte heller spela ödmjuk då, om man ska använda det ordet, att så här, ja, liksom här, jag kanske inte alls borde sitta här och jag kanske inte är rätt person. Jag tycker jag är helt rätt person för det här. Jag borde liksom, alltså jag borde typ stå och föreläsa för folk som får en ADHD-diagnos, som är på riktigt. Och sen kanske det, liksom folk blir så här, de vet inte om de ska liksom skratta eller så här, ska jag bara nicka och hålla med, för att det är ju lite skevt att där sitter hon och tror att liksom. Jag tycker att så här, hade jag vetat det här tidigare, då hade jag kunnat göra mycket mer, liksom, för att jag tycker på riktigt att jag besitter liksom enorm kapacitet att göra mycket. Mm. Men vi har också, alltså vi lever i ett samhälle där man hela tiden ska vara så jäkla begränsad. Och det är också, jag skulle säga att 80% av min energi går åt till dagligen att försöka begränsa mig själv av flera anledningar. Dels för att folk inte ska, att det inte ska bli någon apa i en bur, att folk ska liksom, herregud, reagera på mig hela tiden. Och också för att jag inte ska hamna i konflikter, för folk kan inte, största lögnen som folk använder sig av enligt mig, det är ju så här, jag gillar raka rör. Mm. Då skulle jag säga 99% ljuger när de säger så. Och jag kan ge så många exempel från mitt liv där det faktiskt inte är sant. Mm. Så det uttrycket kräks jag över när jag hör, för att det är så här, ingen tycker det, förutom jag och likasinnade liksom.
Mm. Men har, eller jag måste ha en mellanfråga här bara. När du fick diagnosen, äter du medicin?
Ja.
Har den lugnat dig, eller har den, känner du att den har påverkat? För jag har nämligen klienter som har fått samma medicin. Det finns väl en sort, antar jag, som är den moderna och bra idag. Men någon av dem har ju känt att de har liksom börjat tappa det lite av den här drivet.
Edgen,
att kanske skriva eller kanske att göra. Men sen så har jag då, utan att jag har sagt att om någon har sagt att du ska äta den där, så kanske du ska göra det. Och det kanske tar en stund innan den, det kanske tar 30 dagar eller 2 månader innan det liksom landar lite. Mm. Men har det funkat för dig, känner du?
Ja, alltså först, det är så här, det finns ju flera olika sorters ADHD-medicin. Och de innehåller väl, nu är jag inte någon vare sig kemist eller läkare, men de innehåller väl olika mängder av olika substanser, skulle jag kunna tänka mig. Och då får man liksom prova sig fram. Den första jag provade hände absolut ingenting. Och den andra jag provade funkade helt suveränt. Vilket betyder att en timme efter att jag har tagit medicinen, då är jag, ja, då borde jag vara president. För då är jag liksom mitt bästa. Då har liksom, då har den kickat in ordentligt, och då pratar jag också lite mer än vanligt. Det är liksom som att då får jag en skjuts. Liksom. Mm. Och sen håller den i sig. Det finns ju också olika mediciner som håller olika länge på dagen. Min håller ungefär 8 timmar. Och då blir jag mer fokuserad. Jag blir mer samlad. Tankarna är inte liksom lika. Ja, det är som att i vanliga fall, när jag inte tar medicin, så är mina tankar på anabola. Då bara, det är liksom, jag hinner inte tänka klart en tanke innan en ny kommer. Men då blir jag lite mer fokuserad. Ska jag göra någon utbildning via jobbet, eller liksom läsa igenom något dokument, som för övrigt är ju det värsta jag vet, sitta och läsa långa texter, då är det mycket lättare för mig. Mm. Nu har jag också liksom lärt mig hela den här biten med att man kan antingen så här, fasiken, ska jag sätta mig och läsa igenom det här, eller så här, liksom tänka att det här är nyttigt, det här är bra, det här kommer vara någonting som jag lär mig någonting av. Hela den liksom tankekraften får man ju också liksom.
Men det där är någonting som inte så här ligger då kvar latent, utan du behöver ta en varje dag.
Och jag tar
då,
medicin varje dag.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit.
Ja, då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men ja, det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här.
Ja, du är gullig du.
Men det, ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Måste jag fråga, hur har din ekonomi påverkats av det här genom åren? Man skulle ju då kunna så här, tänka att oj, det har varit mycket impulsinköp, jag har gjort lite tokiga, så här, gått på feeling och gjort
vi har, dumma vi, saker. Kan man säga att det fanns ett par deltagare i vår år i Lyxfällan som
det är ju, jag har ju liksom inte kunnat riktigt titta på Lyxfällan. Mm. Jag tror att det har varit för mycket liksom, då tänkte jag inte på det. Men så här, hela min familj som har liksom tittat på det och liksom kunnat prata om det. Och i vissa fall då också, liksom, hur fan kan man hamna i den där situationen? Mm. Och då har jag liksom suttit med så här, ja, hade inte jag varit uppvuxen på det sättet som jag är och har liksom det skyddsnätet, då hade jag fan suttit där. Så då hade ni varit hemma hos mig och bara, nu får du ställa det här och sätta upp hundralapparna liksom. Mm. Så att det är ju också, det är ju flyt. Nu tänker jag också att jag har ju sett lite på det och vet att någon av er sa i något poddavsnitt att alltså det är många olika faktorer och liksom, ja, där det kanske finns andra diagnoser och liksom, annat som har hänt i livet, trauman och så vidare som har lett till det där. Men jag har liksom inte kunnat se på det där för att jag har liksom känt ett förakt. Och det låter ju helt stört, för jag har ju liksom varit medveten om hur jag har levt mitt liv ekonomiskt, eller snarare oekonomiskt. Men jag har liksom inte velat ta tag i det. Och det är ju också en sån grej att man har ju ofta ett hyperfokus när man har ADHD, eller oftast, jag ska inte säga ofta, det har jag ingen belägg för, men
du har det,
jag har det i alla fall. Mm. Och mitt hyperfokus var ju mitt jobb. Mm. Det var liksom, jag levde för att jobba. Jag tänkte inte att det var så, men det var så det var. Jag jobbade så till den milda grad att jag inte orkade kliva ur bilen när jag kom hem. Mm. Och det var mitt hyperfokus. Och för att liksom unna mig saker då, det är som när överviktiga människor säger, men jag ska unna mig en pizza, då tänker jag att du straffar dig själv med en pizza. Och för mig var det då, men nu ska jag unna mig att köpa det här. Fast det var ju ett straff i längden. Det var så här, ja, jag fick en snabb dopaminkick, om vi nu är inne på det spåret. Mm. Och den la sig ju ganska snabbt, liksom. Så att det var på något sätt, ja, det här sjuka beteendet, ska jag säga, av att liksom få...
Så tack vare att du hade grunderna så kunde du ändå begränsa dig, så att det vart inte en katastrof. Men du känner igen beteendet att det lätt kan dra iväg.
Ja, gud ja.
Men sen vill jag också säga, för det är precis som du inledde ju du faktiskt med att säga, att ADHD kan ju vara på olika sätt hos olika personer. För att jag tycker också så här, jag har även klienter som har ADHD som är väldigt mitt emellan också. Mm. Så att det där kan ju verkligen,
verkligen.
Jag
vill
bara eller säga, för finansiella det är många... genier tack vare sina
ja, men nu menar jag också just det här att det är alltid inget svart eller vitt. Det är ju för många, men det är inte för alla. Mm. Så att jag vill inte att vi ska sitta här och generalisera.
Nej, det är ju ingen
alla har sina grejer med det här. Och så. Men
förlåt att jag avbryter, för bara säga det. Sen kan man också ha lätt, svår, medelsvår. Mm. Liksom, det finns olika grader av ADHD.
Jo, sen undrar jag en annan grej. Så här, och det här är ingen fördom. Det här har jag full förståelse för. Men har det kunnat blivit så att när du fick diagnosen så kan det vara ett sätt att rättfärdiga ens dåliga beteenden. Att det som är, när man ju vet med sig att man säger, ja men det var inte så bra kanske. Men då kan man säga så här, jo fast jag har ADHD.
Ja.
Förstår du?
Jag förstår frågan.
Om man inte har det är ju någonting man är rädd för att tänka sig att får jag ingen diagnos då kanske jag ger upp på att vara trevlig och bara skyller på diagnosen.
Ja, nu kan jag verkligen vara mig själv här och bara tala om när jag tycker att de är fult. Ja,
han har det nästan. Nej,
han
har
inte.
Jag är ju samma, för fan.
Jag
sitter här och brandar.
Det är samma sak, tror jag. Det är inte sett.
Okej.
Nej, men det tycker jag väl inte. Jag har pratat mycket med min exman om det här. Vi pratade häromdagen bara om just när vi pratade om tröjor. Jag vet inte hur vi kom in på det här. Men då diskuterade vi just det här sättet som jag kommunicerar på. Som jag hela tiden måste begränsa på daglig basis. Alltså varje gång jag pratar med en människa så måste jag liksom tänka, filtrera. Hur tas det här emot? Och då är det så här, jag har ju mina två bästa, allra bästa närmsta vänner, Anna och Malin. De kan jag, där kan liksom, Malin kan komma och säga att ja, jag har köpt en ny tröja. Ja, det där var ju inget bra val. Den där satt ju inte så jäkla bra. Så hur fan tänkte du då? Jag kan säga det till henne eller till Anna, för att de vet att jag har ingen dålig intention, utan jag säger bara så här, men vad fasiken, den där tröjan var ju fruktansvärd, hur kunde du liksom, och när jag satt och pratade med min exman om det här så sa han så här, men det räcker väl bara att säga, nej men den klädde inte dig så bra. Ja, det, för så funkar du, och att jag förstår att så här, för gemene man så är det så här, fråga någon, vad tycker du om min tröja? Ja, då är det bäst att bara säga, nej men den var inte så klädsam på dig. Jag förstår hela det. Men eftersom att jag är väldigt impulsiv, jag försöker tänka på att inte vara lika impulsiv. Men när jag då är med de personerna som står mig närmast, då får jag äntligen liksom vara mig själv till 100%. Jag behöver inte hela tiden hålla på, sätta på mig hängslen och livrem och säkerhetsbälte och liksom selar och grejer. Utan då kan jag bara så här, slappna av, jag behöver inte hålla på och liksom tänka på vad jag säger. Utan, och de vet också att säga så här, Malin, den där klänningen var skitful. Liksom. Gå och lämna tillbaka den där på en gång. Då vet hon att det, jag har liksom ingen dålig avsikt med det. Mm. Men jag kan också, jag är medveten om och jag kan använda det för att såra eller liksom vara elak. För den svängen kan jag också komma in i. Att jag vet att jag kan vara jäkligt elak när jag blir liksom triggad. Och jag tror att det, eller jag vet att det är en del i ADHD. Många har, eller många, det var också fel, det kan jag inte svara på. Men det finns de som har ADHD som har problem med humöret eller temperamentet. Och jag är en av dem.
Hur är det med empatin efteråt då? Kan du få dåligt samvete om du har sagt att det där var en ful tröja till någon som inte är Malin till exempel?
Kommer du på att...
Alltså, det är en så här lite tricky question, för att om jag bara sagt så här, Charlie, den där tröjan är inte fin, för att jag vet att Charlie är finare än en annan tröja, då är det är bara fakta för mig.
Mm.
Om jag däremot liksom så här, om jag inte tycker om dig, då är det som att jag kan gå och vänta på så här, snälla, kan inte han bara fråga vad jag tycker om hans tröja? Mm. För då jävla ska jag tvåla till han.
Mm.
Så, och det är också så här, jag kan känna en överdriven, jämfört med då folk utan ADHD, liksom irritation eller ilska eller liksom, ja, negativt inställd till en person. Och då kan jag bara få vänta på ett tillfälle att få ge utlopp, för att jag är som en... Liksom...
Men kan du leta tillfällen? Jag tänker så här, ja, om du sitter på en bio och sen sitter någon och prasslar med en påse till,
ja,
exempel.
Ja, herrejösses. Och då har jag heller inget konsekvenstänk. Och jag har ju liksom, ibland tänker jag så här, jag har bara haft flyt att jag inte har råkat ut för värre saker än vad jag har gjort i livet. Eftersom att jag reagerar, jag tycker att jag har liksom en rätt, att jag har en bra inre moralisk kompass eller vad jag ska säga. Så att om jag ser någon som beter sig riktigt illa, då kan jag inte låta det vara. Men jag tänker inte heller... Nu ska jag inte säga att det är en, men bara för att liksom ge ett målande exempel som jag inte har varit i. Men vi säger att det står en man med en kniv mot en kvinna eller en annan man eller vem som helst. Då tänker inte jag så här, jag kan inte gå in här för att jag kanske blir skadad. Utan då får jag ett påslag av någonting och blir bara helt... Då spelar det ingen roll hur mycket medicin jag har i kroppen. Då, liksom, då har jag inget konsekvenstänk.
Det är roligt att lyssna på dig, tycker jag. Navelskådande, för att det är som halvvägs är vi så lika.
Mm.
Att jag, det blir så tydligt när du säger så att jag kan verkligen, människor som känner mig väl, Johan, en av mina bästa kompisar, sa i somras, det var otroligt värdefullt, han sa så här: du har nästan alltid rätt när du pratar, men måste du säga det så hårt?
Mm. Och jag älskar ju att du gör det.
Ja, och det, för honom är det som att så här, redan första gången du berättade...
Ja, du kan.
Vi hörde redan första gången, när du ska säga det för tredje gången och med tredje exemplet beskriva vilken rutten kommentar den där personen precis sa, så är det som att de har ingen chans att kravla upp ur hålet. Nej. För du har verkligen liksom... Mm. Och det är inte för att du har fel, men det är som så här... Det blir jävligt svårt att komma vidare. Liksom. Och det var så värdefullt för mig. För det kan jag säga. Men sen har jag ju dessutom då det som du beskriver. Å andra sidan konsekvenstänkande. Att jag är ju jävligt klurig när det gäller. Skulle det vara en kniv på stan så skulle jag också reagera som så här. Det här behöver jag styra upp den här situationen. Mm. Men då hade jag hittat på något annat än att kliva emellan. För jag är ändå analytiker. Liksom. Så att,
men det har jag fått nu. Eftersom att jag nu är medveten om att liksom, det är en neuropsykiatrisk störning. Alltså... Mm. Det, liksom, det lirar inte riktigt samma i min hjärna som i många andras. Så att nu är jag medveten om det. Förut var det som att jag liksom, jag tänkte inte de banorna. Mm. Nu vet jag. Och nu är jag, även om jag kan gå in i en diskussion till exempel, så kan jag känna så här, nu börjar jag bli jävligt förbannad här.
Mm.
Nu borde jag stoppa. Då kan jag, liksom, jag kan hinna tänka så här att nu, Caroline, avlägsnar du dig från den här situationen fysiskt. Nu använder jag termer som min kurator använder. Så då ska du liksom, för det går inte från 0 till 100 som folk säger, utan det tar längre tid. Förflytta dig från situationen fysiskt så att det inte liksom, för att när jag kommer in i liksom stormens öga, då finns det inga gränser för vad jag säger eller vad jag gör.
Det är som den gamla Hulken-tv-serien.
Ja, men liksom. lite så.
Mm.
Och vad skulle jag komma med det här nu då?
Ingen aning.
Nej.
Jo, att du har blivit bättre på att du kan analysera.
Ja, precis. Och då, nu när jag vet att det är så, då kan jag liksom hinna, inte alltid. Jo, men jag, jo, vad det skulle säga. Jag hinner ju tänka så här, nu borde jag tagga ner, jag borde flytta mig härifrån. Och sen är det som att det bara liksom 1% till i hjärnan spårar lite. Och sen glömmer jag det där. Mm. Och då reagerar jag till fullo och förstör en vänskap eller en relation eller vad det nu kan.
Men då undrar jag, nu, du berättade ju, vilket var väldigt smickrande, att du lyssnar på oss att vi har varit en del i att förändra ditt ekonomitänk och liksom ditt mående och sådär. Berätta, det är ju jättekul att höra.
Ja,
så att vi kan fortsätta göra det.
Ja, men,
och hur hittar du oss?
Ja, då är det ju så här att då går vi tillbaka till Malin och Anna, mina fantastiska väninnor som ju är helt normala, vad ska jag säga. Kommer alla med ADHD och läkare kommer bli helt galna. Men de har inte ADHD. Det kan
ingen
säga.
Diagnos.
Nej, ingen diagnos. Mm. Och Anna, hon är väldigt duktig med pengar och har alltid varit. Vi har bott ihop också stötvis. Hon har varit med och uppfostrat min son. Och det har att göra med att hon har rest mycket i sitt jobb. Hon är militär och ja, vi funkar jättebra ihop. Så hon har bott hos oss när hon har varit hemma i Sverige och så vidare. Och hon hjälpte mig att öppna ett Avanza-konto en gång. Och för att förklara då hur extremt dålig koll jag hade på min ekonomi. Och hon gjorde så att det drogs en 1000 lapp, tror jag va. Och sen var det inte så mycket mer med det där. Jag bytte väl telefon och någon app försvann och jag vet inte, kommer inte ihåg. Och sen pratade vi om Avanza-konto vid något tillfälle. Så låg jag väl på kvällen i vanlig ordning när jag inte kunde sova. Och så tänkte jag, men jag ska starta ett Avanza-konto. Och sen så skulle jag göra det och då hade jag ett Avanza-konto. Där det dessutom fanns 35 000 eller något. Så då, om man då drar 1000 spänn i månaden så kan man ju snabbt räkna ut att det var ju nästan 3 år då som det har dragits 1000 kronor från mitt konto varje 25:e och jag har inte haft en aning om det.
Mm.
På den nivån var det.
Mm.
I alla fall bara för att liksom förklara att Anna har varit med i den ekonomiska biten från start. Hur som haver så gick jag in i väggen och det är ju bra att vara ute i naturen. Så hon och jag och en annan väninna åkte iväg och vandrade. Anna är en sån här friluftsmänniska. Är jag avskyr tält. Skulle aldrig få för mig att bo i tält när det finns hotellrum.
Så är det för oss också.
Ja. Så då, i alla fall så åkte vi iväg och skulle vandra i några dagar. Och som tur var så hyrde vi ett hus. Men i alla fall, jag mådde ju ganska dåligt då. Liksom. Jag var inte i mitt lägsta, men jag var heller inte. Jag var på väg. Ja, jag hade varit sjukskriven ett tag. Och så började vi prata och jag bröt väl liksom ihop för att jag insåg hur enormt stressad jag var över min ekonomiska situation. Och då gjorde jag som ni säger att man ska göra. Man tar hjälp av en människa. Och eftersom att det här är ju liksom stigmatiserat och det är ju som ni har pratat om 100 gånger, det är ju förenat med väldigt mycket skam, så är det liksom inte, ja men det är ingenting man liksom bara berättar gärna för folk. Och det är därför jag sitter och väger mina ord lite nu också, för det är inte många i mitt liv eller de som vet vem jag är som vet liksom hur jäkla illa det har varit.
Mm.
Men så vi satt i alla fall och åkte hem och Anna sitter och tar min telefon, loggar in på min bank och sitter och skriver ner också precis som ni har pratat om. Men det här har jag ju hört efteråt nu, men det är bara liksom häftigt att vi har gjort precis så som ni säger att man ska göra. Men jag klarade inte av det själv. Så Anna satt och liksom styrde upp hela min ekonomi, satt och skrev ner, det här går pengarna till. En annan del i ADHD är att det är väldigt svårt att ta tag i saker. Speciellt sånt som man inte tycker är intressant eller kul eller någonting som man har ett liksom, som man känner att ett motstånd emot. Och för mig har det alltid varit ekonomin.
Mm.
Så hon sitter i alla fall och skriver ner det här. Och det var som att det liksom fick landa lite i mig. Och sen vet jag inte exakt tidsintervallet där, för jag var ju lite koko ett tag. Men det har i alla fall resulterat i att jag har ju, på tal om hyperfokus nu, så är ekonomi då nu mitt hyperfokus. Som jag ändå försöker begränsa lite. Så att nu är det ju Excel-fil. Jag har en Excel-fil och så har jag månadsvis och så har jag liksom mina bolån i en fil som jag då ändrar. Fyller i liksom hur mycket det har gått upp eller ja, gått ner beroende på. Så att det är också så här, jag hade ingen aning om så här, hur många lån har jag, vad har jag för ränta och liksom måste man, när det kom någon meddelande så här, nu är det dags att lägga om lånen här och det är liksom, jag reflekterade inte ens över att jag fick det meddelandet i bankappen för jag begrep inte vad de Eller så här, jag satte mig inte ens in i, eller jag tänkte inte klart tanken.
Du är
inte
ensam, kan jag säga.
Nej. Och det är också väldigt skönt att ha lyssnat på podden, för att det är väldigt skönt att höra att liksom högpresterande människor som ni har pratat med och liksom kända profiler och som är framgångsrika, de har ingen koll på sin privatekonomi, men de kanske har väldigt bra koll på ekonomin som de har att göra med i sin profession. Och jag är jätteduktig på affärer. Jag skulle säga att jag är en lysande affärskvinna. Jag kan verkligen sätta mig ner och prata med en kund och bryta ner allting. Var extremt ärlig och liksom förklara. Inga så här bilhandlar, hela den där stereotypa, utan jag bryter ner de olika finanslösningarna, räknar ut det på en månadsbasis, slår ut allting, bryter ner och verkligen förklarar. Och sen är det liksom upp till kunden. Och jag vet ju, jag är så enormt insatt i de olika finanslösningarna. Det vet jag att ni också har pratat om. Och jag tycker inte du ska hålla på med de här elbilarna och hyra dem. Men det kan vi ta sen. Jag ska berätta sen vilket märke du ska ha. Nej, men där är jag jättekompetent. Men när det kommer till min egen ekonomi så har jag varit extremt okompetent.
Men vad har du liksom lyssnat i fatt nu då? Eller du kom in för 1,5 år sedan i podden?
Ja, nej, och det var också Anna då som så här, den här podden ska du lyssna på. Sen vid något tillfälle så tipsade hon om en annan podd och så ringde jag upp henne och bara, hur tänkte du nu? Hon bara, jag vet, du klarar inte av hur de pratar. Nej, exakt. Det är dialekter eller det är släpigt och det är entonigt och då har jag lust att bara lust att skjut mig. Alltså, ja. Fixa inte det här. Ja. Så det är också väldigt viktigt för mig. Och då har det också gjort att
en
vissa...
En av oss har en ganska skön röst också.
Ja, precis. Ja, men Charlie är toppen på det sättet. Men i alla fall...
Men jag märker att jag säger det. Det finns någonting.
Ja, ja. Det är den här kombinationen.
Ja, just det.
Nej, men så jag har ju lyssnat väldigt mycket på er. Men det är också vissa människor som ni har haft som jag inte kan lyssna på. Dels för att kanske ämnet inte är någonting som jag kan relatera till. Och då blir det inte lika intressant.
Nej, så
de kommer komma sist. Mm. Och sen finns det också då när folk har en väldigt monoton. Jag kan liksom ha sett ett program och så här, det ska innehålla det här, toppen. Och så slår jag på och så har människan någon dialekt eller jätteenton eller vekröst. Och då blir det bara så här, men fasiken, kan de inte ta in någon annan som pratar om det här ämnet? För jag vill veta om det här, men jag kan inte för mitt liv. Jag skulle kunna trycka hela burken med tabletter. Jag kan i alla fall inte fokusera.
Ja, jag förstår, men det här tycker jag är jättekul. Vi var så himla glada när du hörde av dig och just det här kring ADHD. Och det är ju verkligen ett ämne som är konstigt att vi inte har tagit upp tidigare.
Ja, det är märkligt. Ja, och därför tänkte jag styr upp
det. Och jag har tänkt på det så många gånger just med mina klienter. Därför att jag vet också, som sagt, jag har en klient nu som ska ut och föreläsa kring det här. Men som är på den nivån också som känner så här, ja, men jag pallar inte stå och läsa på eller ha manus. Eller jag klarar inte det. Så då har vi löst det i form av en Q&A som det heter, alltså questions and answers, frågor och svar, där personen kan få stå och reagera istället och svara på frågor. Och då funkar det ju helt fantastiskt liksom. Och bara en sån sak, att man inte tänker på det som om man nu inte har ADHD, eller så här, att hur svårt det kan vara liksom. För jag kan ju tycka, hur svårt kan det vara? Ja, det kan vara skitsvårt. Så att, ja, det var verkligen så här på pricken när du hörde av dig, och kanske några dagar eller månader eller avsnitt för sent. Men jag känner också att det här är någonting som vi absolut ska liksom följa upp. Och jag tänker också, för er som lyssnar på det här, så är det kul. Du får jättegärna mejla in fler exempel och komma med fler inspel på det här. För att det här känner jag att vi kommer att plocka upp fler gånger. För det är så många människor där ute som har den här typen av...
En sak är de som har den här problematiken, och har vi riktigt tur så lyssnar... Nej, men alltså okej, men den här typen av utmaning, och som lyssnar. Men om man nu känner att man sitter och lyssnar på detta och känner så här, det här är min pappa, eller det här är min man, eller min fru, min bästa kompis. Du som har haft en bästa kompis liksom, som var ett bidrag här, vad skulle, om du fick vara den kompisen här i podden, hur hjälper man någon som inte får ihop det här med pengarna, för att det blir för tråkigt, man lägger det på listan och man öppnar den där pensionsfliken och sen så stänger man den på datorn och så byter man telefon. Alltså,
nu blir det att jag utgår från mig själv. Och det,
ja, det är ju bara det. Du är här utifrån dig, inte som forskare på...
Och jag vet ju att jag är liksom en liten hard nut to crack, för att jag vet att jag är liksom, jag vet att jag är svår. Så att vem som helst hade inte kunnat komma fram till mig och säga så här, vet, jag ska hjälpa dig att styra upp din ekonomi. Då hade nog mitt svar blivit så här, men jag kan hjälpa dig att styra upp hela dig själv. För att, liksom, Jag släpper inte in folk, eller jag har liksom svårt för liksom det där.
Men om du nu så här, så vi säger att folk som Charlie säger, någon som sitter här och nu och lyssnar på den här
någon
podden,
som kanske bara
som,
har
som
en
känner igen,
vänta
nu, det där är ju min kompis, eller det här är ju min son, eller det här är min... För det finns ju runt om alla. Ja. Hur tycker du att den personen ska agera då? Hur ska de approacha dig eller mamman eller kompisen?
Jag kan ju tänka så här att alltså Anna då, som jag är lita på liksom med mitt liv, hon hade kunnat kliva in långt tidigare. Nu är hon väldigt, väldigt rak. Alltså i många avseenden som mig ibland då, eller vad ska jag säga. Som gör att om hon säger någonting så kan hon säga så här: jag hoppas att du inte liksom tog det fel eller... Så där, bara, men hörru, skärp dig nu. Du vet att till mig kan du säga vad som helst, för jag vet att du aldrig har en... Det ligger aldrig en dålig avsikt bakom det du säger. Jag är liksom helt lugn och trygg med henne. Hon skulle kunna komma till mig och säga vad som helst.
Men du tycker att hon hade kunnat komma... Jag hör att du tycker
hon hade
att
kunnat komma
hon
tidigare.
Hade kunnat komma tidigare.
Absolut.
Så med andra ord så menar du så här, att ju förr man kan ta upp det här, att liksom säga till någon att kanske söka hjälpen eller kolla om man
men
har
det måste vara,
desto bättre är det. Är det jag...
Om personen är som jag, alltså jag, det är väldigt, väldigt få människor som jag liksom verkligen litar på eller liksom ser upp till, eller liksom, jag är sådär vansinnigt toklojal på en nivå som är liksom inte kanske klassas som normal. Och det är jag mot de personerna som är lojala mot mig. Och lojal för mig tror jag är något helt annat än för de flesta. Och det är ett helt annat avsnitt. Men har du brutit förtroendet? Och det behöver inte vara någon stor sak. Det kan vara att du gör det lite rolig på min bekostnad för att försöka liksom lyfta dig själv. Det kommer jag aldrig släppa.
Mm. Nej, men jag tänker, är man goda vänner då och man hör och känner igen sig i det här nu, så tycker du att rådet är att prata med personen?
Det var det som frågan är. Ja, det tycker jag verkligen.
För jag kan bara flika in att jag har ju aldrig hört någon som har gått och kollat och fått sin diagnos som ångrare eller tycker att det var dumt, utan alla jag har hört...
Nej, men det är ju som ett halleluja moment.
Ja, precis. Ja. Det är så här, gud vad skönt, nu fick jag svar. Mm. Liksom.
Men det förstår ju inte folk som inte har det, och det är också... I och med att liksom det är ett litet, har varit ett liksom stigma, eller har varit något som har varit jobbigt för mig under liksom hela mitt liv. Det här med att jag liksom på något sätt känt att på sättet jag funkar, det är inte alltid fördelaktigt för mig. Och jag har inte kunnat liksom hantera det på ett bra sätt. Så när jag då fick diagnosen, då blir det liksom... Jag menar, jag håller fortfarande på och bearbetar och tänker, hur ska jag göra? Liksom, för jag har ju... Ja, ni som vet, jag har druckit Devil's Cocktail hela mitt liv. Nu gör jag inte det längre, utan nu vet jag hur jag ska starta min dag. Mm. Men det är också, jag har bara hållit på med det här sen jag hörde David i eran podd. Mm. Och, så att jag är liksom, jag håller ju på att liksom utveckla mig själv hela tiden.
Men ett tydligt exempel på hur att på lyckas är ju... Om man har massa energi och hur du har riktat den från att så här, ja men vänta nu ska jag rikta den här på privatekonomin. Mm. Du har vetat att du är en lysande affärskvinna, men nu har du kunnat liksom riktat och så här, nu ska jag sätta mig med Excel. Mm. Och då ser man ju vilken skillnad det gör då, att man just kan rikta och använda den energin, det som jag tror att många inte skulle kunna gå all in på det sättet som du kan göra, för att du har den energin i dig.
Men det är också farligt, förlåt. Mm. Det är också farligt, för att det var för inte så himla länge sedan, så just så Anna, alltså hon ska ju ha en guldstjärna som orkar med mig. För jag är ju mycket i det jag gör. Om man kollar våra sms-konversationer så är det så här, att hon är gift, att han accepterar det här är ju helt stört. För vi hörs ju extremt mycket. Och då var det någon dag som jag... Vi var hennes man tävlar och vi var på tävlingen. Och sen så gick vi med deras lilla son, som jag för övrigt är stolt gudmor till. Vi gick i vagnen och så gick vi in på något typ Lidl. Och så såg jag kaffe. Jag hade ingen aning om vad kaffe kostar förut, eller en liten mjölk. Jag visste inte, kostar den 5 spänn eller 35, hade ingen aning om. Hur som haver så var det kaffe där för, säg, 60 spänn eller någonting. Och så tänkte jag, fan, jag borde nog köpa, det är ju liksom snart slut. Men jag är liksom inte, jag har inte kollat i matkollen, eller jag är liksom price runner, du vet, alla de här, kollat i apparna liksom. Och sen så slutade det med att jag fick köpa kaffe på ICA för 3 kronor mer, eller 4 kronor mer. Och liksom skicka till Anna, bara, helvete, jag skulle ju köpt kaffet när vi var där på Lidl. Och hon liksom bara, fast du dör inte av 4 spänn.
Nej.
Och då pratar vi om att jag liksom har överkonsumerat något så enormt. Och då blir det, då måste man också så här, nu måste jag dämpa mig själv. För nu börjar jag bli hyperfokuserad.
Ja, det måste finnas en nivå.
Ja. Det, måste det är det, balansen.
Men det jag hörde dig beskriva, som Anna också gör här, eller gjorde med dig, är ju också att hade hon bara sagt så här, men vet du vad, du skulle kunna använda det du kan kring affärer på jobbet, använd det hemma. Då tror jag inte det varit så här, fan vad bra, då går jag hem och gör det. Utan det var det här som du säger, vi satt i bilen, hon handgripligen öppnade, skrev ner, gjorde det. Och det tror jag att man, om man lyssnar och tänker så här, och hur kan jag hjälpa min brorsa eller något, det är så här, det räcker nog inte med att så här, nu har jag tagit upp detta fyra gånger. För att människor tar, det är som konsulter på jobbet bara. Jag behöver inte fler listor med saker vi kan göra. Jag behöver någon som kommer in och gör det liksom. Och det tror jag att man kanske måste brottas in i ditt liv, en sån persons liv. Vet du vad? Ta fram det nu. Nu sätter vi oss. Jag har ingen, spelar ingen roll. Nu vi gör det nu, så har vi gjort det. Man behöver hålla i handen på en ganska hög nivå. Ja, första gången
det,
i alla fall.
Precis, för det är så mycket som händer. Alltså för mig är det så mycket som händer att jag måste... Nu vet jag att liksom, när medicinen går ur kroppen, då ska jag inte liksom, öppna telefonen och bli utsatt för... massa reklam för saker som är riktad mot mig, för att då har jag ingen medicin i kroppen och då är det väldigt enkelt för mig att köpa någonting. Så det vet jag. Och i och med att jag inte riktigt litar på mig själv ännu, så gör jag så här varje månad att jag vet ju exakt nu vilka räkningar som dras och när, och jag kryssar av dem så här, har den 27 dras det här lånet, och sen så grönmarkerar den när den är dragen och det här är kvar, och då har Anna då hjälpt mig att så här, det här är din matbudget per vecka. Och då är det så här, ja, då tar jag den matbudgeten för den här veckan och sen så för jag över resterande till Anna, som, hur sjukt den låter, ger mig en veckopeng. Det här gör också att när jag ska handla någonting, då kan inte jag handla på impuls, utan jag måste fråga Anna om mina pengar.
Vilken fantastisk vän.
Ja. Hon är helt magisk.
Men det här var, alltså, först så vill jag tacka dig. Ja, tack så jättemycket för att du uppmärksammade det här. Det här lovar vi att vi kommer att följa upp på. Och alltså, det är så härligt när du sätter pricken på det jag har upplevt också. Även som vi säger, det finns liksom olika nivåer, men generellt så ligger ju mycket där. Jag känner igen det jättemycket också. Men också väldigt fint att du vågar komma, eller vågar, men det är fint att du tar, alltså du skriver till oss, du tar tag i det här och du är här och pratar om det. Det är
imponerande. Jag skrev mejlet när medicin hade gått i kroppen, så kan vi säga.
Men då finns det bra saker.
Ja, det finns grejer.
Ja, nej, men ett superstort tack för att du kom hit, och sen måste du hälsa Anna.
Det ska jag verkligen göra.
Ja, men du, vi kan inte avsluta utan att liksom, hon fick inget intåg, men vi kör uttågsmusiken på Caroline
The Mean Machine.
The Mean Machine.
Och sen är vi tillbaka med något helt annat nästa vecka.
Ja, det är väl lätt.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack snälla.
Och här skulle ju egentligen This Is Why I'm Hot spelas, men på grund av upphovsrättsliga skäl så är det inte tillåtet att den spelar upp några sekunder av den låten. Men hörni, gå in själva på valfri musikplattform och lyssna där. Ha det fint. Hej då från klippare Jessica. Podplay.